Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Snart så har jag kört alla föreställningar någonsin av min debut stand-up show En slapp timme som har gått svinbra. Har sålt slut flera gånger i massa städer och det har varit askul att köra och fått jättebra recensioner. Men snart så kommer det inte gå att se den föreställningen längre. Jag ska börja jobba fram en ny show. Och det kan ta tid. Det tog mig 3 år att få fram material till en slapp timme. Hoppas det går snabbare nästa gång, men det kommer nog ändå dröja ett tag innan jag får upp nytt material till en ny solotimme. Så passa på att se någon av de sista showerna av en slapp timme någonsin. Det är alltså den 9 september i Norrköping, 10 i Jönköping, 13 i Stockholm, 21 i Linköping, 1 oktober i Örebro, 9 i Oslo, 15 i Borlänge och 29 i Göteborg. Biljetter finns på gardenfors.se. Jag blir asglad om ni kommer. Så om ni gillar den här podden eller någonting annat jag gör och vill visa uppskattning och kanske ses och ta en bild och skaka hand och prata lite, så gör det. Kom och kolla på en slapp timme. Det blir skoj också. Det är inte bara för min skull ni ska göra det här. Men gardenfors.se, pausa podden, gå in och boka och sen lyssnar du vidare på Arkivsamtal som klipps av den mycket skickliga Mattias Lundvall. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonathan Unge och äter en macka.
Mm.
Som du just kallade för, var det Malmös bästa macka?
Ja, det var det.
Eller var det,
och det är
Sveriges bästa macka?
Det kan jag inte tänka mig. Nej, det är det inte. Sveriges bästa macka är BLT:en på Sira på Stockholm.
Mm. Bacon, lettuce, tomato.
Precis.
Och vi är i Malmö nu.
Ja, det är vi.
Du har inte tagit med dig en macka från Malmö. Utan vi är i min mammas lägenhet.
Ja.
På Köpenhamnsvägen.
Styrig.
Mm, den är lite lyxig sådär.
Mm.
Vi sitter väldigt långt ifrån varandra på ett bord.
Mm.
För att, ja, men det är så att
tänk en prins i New York.
Jag tänker på Batman-filmen från 1989.
Just det.
Michael Keaton och Kim Basinger sitter väldigt långt ifrån varandra på ett bord.
Och han inser, tar ett tag ändå, att han inser hur absurt det.
Han inser inte det själv, eller?
Jag tror att han inser det, att de börjar le lite och sen så bara ställer han sig upp och går och liksom gör den här otroligt liksom, för att visa vilken enkel man han är. Eller hur viktig han tycker deras relation är. Så han går liksom den här kilometerlånga promenaden längs bordsskivan och sätter sig bredvid henne istället.
Mm.
Men felet måste väl ändå först och främst ligga hos Alfred, va?
Att han inte är där och passar upp dem.
Nej, men det var väl han som dukade. Han måste ha insett att det här var en sinnessjuk dukning.
Ja, det borde han ju ha gjort.
Ja. Men det är, som man brukar säga, det är inte lätt att få och hitta bra hjälp.
Det är inte lätt att hitta en bra butler.
Nej.
Nej.
Jag är ledsen att jag kommer smaska er i örat. Jag tycker inte att man gör så.
Ja, men det gör väl lite dynamik till podden. Sen,
det känns väldigt genuint, eller?
Ja, men det är lite...
På riktigt på något sätt.
Vilken det är...
Dysbänks realism.
Jag tänker på tv-programmet Aspergren mitt i maten.
Mm.
Men han satt väl inte och åt i tv-programmet?
Alltså, även i matdagningsprogrammet så förekommer det väldigt lite ätande.
Ja, det gör det kanske.
För att det är lite äckligt.
Jag hörde om en japansk trend där folk sitter och äter framför YouTube-kameran. Mm. Som är jättemycket. Jag tror det heter mukbang eller något liknande.
Är det sex här för vanligt?
Alltså, nej, det är nog inte. Det är nog bara att de sitter och äter. Men att det var väldigt mycket.
Men du ska runka till det?
Nej.
Nej, nej.
Det är nog bara att du behöver lite sällskap när du själv äter kanske.
Ja.
Så ska du sitta och äta.
Jaha, det är så.
Jag tror det. Jag har inte kollat upp genren.
Vad fint.
Men jag tänkte att jag kanske ska börja med det själv.
Ja.
Jag gillar ju mat och sen kanske man kan dra lite häppisar, lite one-liners.
Kommer det vara dig själv som du sitter och tittar på då? Alltså du kommer spela in dig själv ätandes.
Ja.
Sätter du på dig själv när du känner att du behöver...
Nej, du tänker bara
göra en sån video.
Ja, jag tänker nog göra lite sån. Jag funderar på att börja med det.
Men kommer du ha liksom ganska så här allmänna one-liners och spaningar då? Eller liksom?
Jag kanske kommer vara mest matrelaterade.
Ja,
jag har skrivit väldigt mycket matskämt men inte riktigt hittat något forum för dem.
Nej.
Jag gillar ju Jim Gaffigan, han drar väldigt mycket matskämt.
Ja, just det. Han gör ju nästan... Han säger att han är en matkomiker.
Va, säger han själv den?
Ja.
Jag läste hans bok som heter Food, A Love Story.
Mm.
Den var underhållande.
En bra rant du kan ha är den här: varför heter det inte senapskål? Varför håller du på att larva oss med rucola?
Försäljningen ökade, läste jag när de bytte namn till rucola.
Men den ranten kan du få.
Av dig.
Ja. Aubergine. Var min inte det att det är äggplanta?
Äggplanta, ja det är samma.
Ja.
Men då kanske du... önskar dig en tidig välj drycken så att du får följa ner din... Vad är det för innehåll då i mackan?
Det är alltså någon sorts... Jag börjar med att säga att det är brödet. Bröd är alltså pizzadeg som de har liksom gjort i en mindre form och sen har de gräddat det. Det är ganska krispigt på utsidan. Och...
är det en pizzeria också?
Det kanske, inte är pizzadeg. Det kanske är någon sorts ciabatta då?
Mm.
Ja, det är på en pizzeria.
Mm.
I alla de mackorna så ingår det pesto. Att de liksom har pesto som en som smör typ.
Ja, gillar du pesto?
Nej, alltså jag tycker om pesto. Men jag tycker pesto är gott till en pasta. Jag tycker inte att det ska smetas på liksom varenda liksom matbit som finns. Så det har jag sagt nej till. Och sen så är det alltså sallad. Och sen så är det stark salami. Och sen har jag bett om lite chili och lite vitlökssås.
Mm.
Så det inte blir så torrt. Och det är tomat också.
Är det ingen ost? Jag ser ändå något vitt. Är det mozzarella?
Ja.
Okej. Men då har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Lite annorlunda utbud idag. Eftersom folk börjar nu tröttna på de gamla bottensatserna som är min kyl.
Fast jag lyssnade på dig och Aron och då tyckte jag att det fanns oerhört mycket att välja mellan.
Jo, det fanns mycket, men de har varit kvar där så länge. Liksom. Det finns vissa drycker som ingen har valt. Eftersom jag inte har varit på Systembolaget på länge eller köpt så mycket nytt så är det ganska mycket samma.
Jag har ganska höga förväntningar nu, för vi befinner oss hemma hos din mamma som bor i någonting som ser ut som en sorts gated community.
Ja.
Det är en etagelägenhet. Det är väldigt lummigt.
Vad betyder etage? Eller att det är
till två våningar.
Okay,
det kanske inte, eller?
Jo, det kanske det. Etage betyder ju våning på franska.
Allting är väldigt rent och snyggt. Jag tycker det ser burget ut. Det enda som jag är det vi sitter på Josef Frank-stolar, alltså tyget alltså.
Mm.
Och det enda jag kan klaga på eller anmärka på är att när jag diskade den kniv jag delade mackan med så märkte jag att disktrasan inte var
utkramad.
Och det tycker jag är lite...
Men är det en sån här miljö, du är uppvuxen, du gör ju ett lite rikt intryck eller att du kommer från en fin familj. Är det sån här hem du har vuxit upp i?
Ja, ungefär, inte så här modernt liksom.
Nej, men
ganska modernt här.
Men urkramade disktrasor så.
Nej, ja, de är urkramade.
Det har jag aldrig tänkt på faktiskt att man ska.
Nej, det är ju en bakterie här. Och det är inte så kul att ta i den. Man ska torka upp någonting. Eller?
Att ta i en bakterie här. Ja.
Alltså... också att du har spilt någonting och så vill du ta en trasa och så håller du i liksom ett en liksom, i en manet, känns det som.
Jag är nästan bara rädd för förkylningsbakterier.
Mm-hmm.
Jag undviker att dricka ur samma flaska som någon annan och undviker, alltså ibland, jag tar ju vissa risker ibland. Mm. Jag är inte manisk på det.
Nej.
Men jag är inte så rädd för någon annan form av bakterier eller virus förutom rinoviruset som ger vanlig förkylning.
Är det här så kallad humble brag?
Jag vet inte vad jag skulle skryta med.
Men du säger att du är rädd, alltså du öppnar dig själv sårbar genom att säga att du är rädd för förkylningsbakterier.
Ja.
Men det visar du också på styva livan genom att inte vara rädd för någon annan bakterie.
Alltså, jag gör ju en riskkalkylering. Det är så här att ifall det är någon som säger jag har HIV eller går inte på bromsmedicin. Vill du knulla mig i mitt blodiga anus med din sandpapprade kuk?
Vad säger du? Nej, du verkar...
Nej, då
du
säger jag...
svullna nättippar.
Min riskkalkylering säger att... så att då blir jag ju kanske lite rädd för...
Ja, så är det. Nå, vad har vi att välja på?
Det finns rött vin. Calvé Bordeaux.
Jag sa... Kalados?
Nej,
det är vad vinet heter.
Ja, det heter det. Sen finns det en Brooklyn Ale, folköl 3,5.
Okej.
Okay. Två drycker som donerades av Carl Beholtz som klipper Specialisterna podcast som jag träffade på Malmöfestivalen igår.
Ja.
Då gav han en folköl från Höganäs bryggeri.
Mm-hmm.
Jag tror han kommer från Höganäs.
Ja.
Och en African Pale Ale 4,7% från samma bryggeri.
Okay.
Sen i kylen finns det även ekologisk mellanmjölk.
Ja.
Subrovka Bison Grass Vodka.
Mm.
Vitt efterrättsvin som heter Nederburg eller någonting.
Ja.
Grape tonic, absolut citron och för tråkmånsar och nejsägare vatten.
Okej.
Okay. Du ser måttligt imponerad ut.
Ja, jag blev faktiskt lite... Det var tråkigt.
Vad hade du önskat dig om du hade fått välja helt fritt?
Men jag kanske hade tänkt att det skulle finnas kanske whisky i alla fall.
Whisky?
Mm. Men vet du vad vi gör så här då. Jag, om jag får välja så väljer jag IPA:n. För att det var en starkare...
Folkölsipan eller...
Nej. Den som i alla fall uppe över
apan.
Fyra.
African Pale Ale. Det är lite Nordvits inbaka där.
Ja,
att det är det från Afrika och att det är en apa.
Ja. Vilken rasist. Nej, det är inte rasistiskt.
Nej, det finns afrikanska på.
Ja. Är det sånt där anmärkande där man själv gör
fälla.
Sig till? Det har man fick med. Jag tar i alla fall den icke-rasistiska apan. Och den där ton... Vad var det?
Ja, grape tonic.
Ja. Vad ska du ta?
Ja, jag kanske tar folkölen då från Höganäs bryggeriet. Och kanske en shot absolut citron, bara för att vara flippig.
Ja, men då vill jag ta en shot.
Bisonvodka.
Bisonvodka, ölen och i alla fall ett glas grape tonic.
Okej. Okay. Då är vi strax tillbaks med dryckerna.
Tack så mycket.
Kända från det omåttligt populära inslaget Väldrycken.
Mm.
Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna. Du valde att skippa grape tonic i sista sekunden.
Ja, det blev som en buffé då.
Ja. Och din macka var uppäten.
Ja, den var det. Den var slank ner. Skål.
Skål. Jag kan skala med. Man vill ha ett lite klingande ljud efter. Fast det är för sig. Det är kanske lite mer. Det är vulgärt. Det är medelklass att klinga när man skalar väl.
Man ska inte göra det. Men jag gör också det. Jag tycker det är trevligt.
Mm.
Men du, vad god den var. Jag är ganska trött på apa och IPA och sånt. Man fördrack sig på det.
Den här folkölen var också ganska god. Men det var det något speciellt med den, eller var det bara att den...
Kanske också att jag var ganska törstig.
Mm. Kan det vara att du är alkoholiserad också? Att du tycker det är extra,
så kan det absolut vara.
Extra gott för att man får... För ibland kan jag känna det här lite hugget när man bara tänker på öl. Och så får man det här att jag känner en lätt sting av alkoholism. Att det är så, vad gott, vad trevligt det skulle bli. Och bli lite alkoholpåverkad.
Ja.
Sen är det aldrig så jätteskönt när man väl blir det kanske. Men just det här suget efter det.
Ja. Det. Men jag tycker också, hur länge har du gått utan att dricka?
Alltså jag har faktiskt aldrig haft en vit vecka eller en vit månad som jag har bestämt så här, nu ska jag ha en vit vecka eller mitt vit månad.
Ja.
Det har säkert hänt att jag inte har druckit på några dagar. Alltså när jag var yngre var det säkert oftare.
Ja.
Men jag har aldrig tänkt att nu måste jag ta det. Alltså jag kanske tänkt så här, nu vill jag inte dricka på ett tag. Och så går det 2 dagar.
Ja.
Och sen kanske jag tar en öl till. Har du haft någon sån längre period?
Ja, alltså jag hade en månad en gång. Mm. Då jag inte behövde det. Jag skulle snarare vilja säga att i nuläget hade det varit mycket bättre det ändå. Mm. Jag undrar faktiskt varför jag tog den. Jag tror mest att jag ville kolla hur det skulle, om jag skulle klara av det.
Mm.
Jag har aldrig varit en sån som nekat mig någonting. Och då gjorde jag den där klassiken att jag istället fick röka på. Mm. Det var på den tiden jag tyckte det var kul att röka på.
Ja. Jag har också,
jag fann att det var lite tråkigare på fester liksom. Ja. Jag tyckte det var något svårt. Då tyckte jag inte det. Nu tror jag att det skulle tycka det var ursvårt.
Mm. Jag somnar också nu för tiden när jag röker på, så jag tröttnar rätt mycket på det.
Men du blir inte så paranoid av det?
Nej, jag blir bara sömnig. Så jag tar 20 minuter så måste jag lägga mig där. Det är ett sömnpiller liksom för mig.
Jag blir så fruktansvärt paranoid. Jag har tolkat det som att jag lever ett fördjugligt liv.
Varför det?
Men jag tänker på att det skulle vara liksom att paranoian är för att man, jag vet inte, att man liksom, att det skulle komma fram massa tankar om en själv som man inte har vågat, som man inte skulle ha tänkt på annars.
Så alltså paranoian, du får förföljelse man är.
Nej, inte förföljelse man ni får jag inte. Utan, det var fel sagt. Okay. Det är inte paranoia utan det är obehaglighetskänsla snarare.
Okej. Okay. Lite ångest.
Ja, ganska mycket.
Men,
ett tag rökte jag på faktiskt för att jag skulle ha det som ett sätt för mig att, liksom, att ställa sig mot väggen och titta mig själv i spegeln. Eftersom att alla liksom, negativa tankar när jag var hög kände så mycket, mycket mer.
Ja.
Alltså att man tänkte på någonting som man tyckte var jobbigt med ens person eller ens liv. Och sen så gjorde det liksom att du, liksom,
det som bakfyllde ångest liksom.
Ja, exakt, exakt.
Men det, varför ville du ha det? Alltså för att du skulle skärpa det eller?
Ja, exakt.
Okay.
Nu gjorde jag inte det, men ändå.
Nej. Man kan ju komma i såna perioder när man, det har jag också varit i, när man dömer sig själv väldigt hårt.
Usch, den var hemskt, tycker, den där vodkan.
Den var hemsk.
Ja.
Hemskt god.
Ja, men det var hemskt god.
Nej, men jag har varit så här perioder där jag dömt mig själv väldigt hårt och var väldigt hård mot mig själv. Men det är ju, det är inget jag gör frivilligt. Jag vill egentligen ha ganska mycket låt gå attityd, hellre fria än fälla mot
mig
själv.
Precis, men jag har någonting liksom i mig att man, alltså det, eftersom jag vet med mig själv att jag liksom inte, att jag tillåter mig saker, så tänkte jag att det måste jag väl få någon gång liksom. Jag är ganska bra på att förtränga saker och sånt, tror jag.
Har du några exempel?
Alltså jag har egentligen inte så många bra. Jo, men till exempel betala räkningar och sådana saker. Så att när jag, liksom, när jag ser räkningarna som ligger på hallen, så får jag liksom jättemycket ångest. Men sen så kan jag liksom lägga mig i soffan och tänka bort dem, och så känns det riktigt bra efteråt.
Bortträngda minnen.
Ja, inte min, men i alla fall det där. Det var den där gången med min pappa och farfar. Men sen så la jag mig i soffan och försvinner bort dem.
Du var ett tag sedan du var gäst här senast i Arkivsamtal.
Var det också i Malmö?
Det var också i Malmö, fast det var i Simon Svenssons lägenhet.
Ja.
Men det är fortfarande, eller det har tagits upp i toppen. Det är det mest lyssnade avsnittet av Arkivsamtal någonsin.
Det förvånar mig.
Det förvånar mig lite, inte för att gamea dig nu. Nej. På något sätt eller något sånt där. Men det är ändå så här att det har tävlat mot Henrik Schiffert och liksom Sven Melander och lite andra. Men
ja, liksom, jag lyssnade på Valbäcken.
Men just ditt, det är några där som är över 40 000. Ja. Men ditt är det som har mest lyssningar.
Också för att liksom jag, det var inget så här superunderhåll, att jag tycker inte att jag var så här superunderhållande. Jag tyckte att du stod mest för liksom för humor.
Det var ett bra avsnitt. Jag tänker så att kanske folk, det kan vara så här, som avsnittet heter Jonathan Unge.
Ja.
Och du har inte gjort något värvet avsnitt.
Nej.
Så kanske det är folk som bara intresserar sig. Ja, men jag vill ha Jonathan Unge, har jag hört på radio, han är rolig, så söker de på sin podd-app,
ja,
till exempel iTunes, efter ditt namn. Då skulle det kunna vara så att det är det första som dyker upp, eftersom avsnittet heter Jonathan Unge och inget annat avsnitt.
Jag skulle tro att man skulle söka på det.
Ja.
Men jag var faktiskt, jag var idag och träffade en för oss gemensam vän och kollega.
Mm. Vill du nämna namn?
Jag vet inte om jag får. Jo, det får jag nog. Men jag gör det inte. Jag tycker att man, då får man fråga om lov först, och det har jag inte gjort.
Är det något känslig information du kommer att säga?
Nej, det kan vi inte påstå. Han hälsade.
Okej,
okay.
Jag vet inte vem det är som hälsar.
Men han hade varit med, han berättade att första gången, det enda gången han blivit utsatt för näthat var när han var med i den här podden.
Mm-hmm. Näthat, alltså var det någon som skrev in och var arg?
Flera, och tyckte att han hade varit tråkig och dålig. Har du en krävande, lite douchey publik?
Nej, men jag gissar, nu behöver inte du bekräfta eller dementera. Men jag gissar på att det är Ola Söderholm.
Jag kan varken bekräfta eller dementera. Men du kan ju titta på mina, jag kommer röra min nästipp om det du säger stämmer.
Mm. Då vet jag om det är så eller inte.
Ja.
Men grejen var att han var...
Bakis.
Det var han, ja.
Mm.
Men... väldigt douchig själv.
Jaså?
Väldigt arrogant.
Det nämnde han inte.
Nej. Väldigt, väldigt arrogant, väldigt, väldigt douchig, väldigt osamarbetsvillig, ska jag säga.
Var det lite som det här, vad fan heter den intervjun som var i TV4 med, han heter Nordkalk eller någonting?
Mando Diao.
Nej, men han är någon kille som heter...
Ja, Nordpolen.
Ja, just det.
I stort sett. I stort sett Nordpolen. Han verkade inte vilja vara där.
Nej.
Han verkade inte vilja lyfta en lillfinger för att försöka framstå som trevlig.
Okej.
Han var, och det var väl det som mina lyssnare skrev. Så här, bakfull eller inte, han hade väl ändå kunnat låta bli att vara en total duschpåse. Alltså, så skrev de.
Det här är ju, det här, nu känns det som... MNCB, nej, vad heter den amerikanska, MSNCB heter det?
Vad är det för något?
Det är en kanal.
En radiokanal?
Nej, tv-kanal, som är liksom motsatsen till Fox.
Mm.
Som är liksom liberalernas Fox.
Ja, den känner inte jag till.
MSN.
NSNCB, kanske.
Ja, det låter väl rimligt. Vi säger så att den heter så.
Mm. Väldigt okatchigt namn.
Jo, det är det verkligen. Alldeles för många bokstäver. De har liksom, de sänder ut en story och sen så kollar man på Fox och så har de en helt annan uppfattning om det.
Okej. För att jag mådde lite dåligt efter det, Ola Söderholm, att han varit med. Jag tänkte så här, han verkar inte tycka om mig, kände jag.
Nej.
Men sen när jag lyssnade på någon form av roast på, det kanske var Kringlands roast eller kanske Emma Knyckares roast, någon av dem som har släppts på Spotify i alla fall, från Underproduktion AB, frågetecken.
Ja.
Är det ett aktiebolag?
Ja, det tror jag att det är.
Oh. När jag lyssnade på den så var det någon som roastade Ola Söderholm. Och så sa de så här att han själv... Roasten gick ut på att han själv inte hade fattat att han var arrogant och dryg.
Jaha, ja, just
Kommer
det.
Kommer du ihåg det här?
Var det Emma Knyckares? För den var ju med på, så den borde jag kommit ihåg.
Och du har inte hört Kringland-roasten?
Nej.
Okej, okay. Jag vet inte vilken av dem var, men det var någon av dem. Och då tänkte jag, aha, han är sån mot alla utan att fatta det själv. Men sen nu så verkar ju du vara väldigt chockad över både min och lyssnarnas uppfattning av honom.
Nej, men jag kan väl... men lite så. För att jag gick ändå in med inställningen att det var din... Så jag är mer chockad över att min inställning kanske... Det är inte säkert att jag köper det här. Den här versionen.
Du kan ju lyssna på avsnittet.
Ja, så kan jag absolut göra. Men visst kan jag väl tänka på det. Men jag kan tänka liksom då att kanske att du har ändå ett så här rykte om att... Vilket jag inte riktigt förstår vad det kommer för. Jag har inte lyssnat på så många.
Nej.
Jag har lyssnat på tre, tror jag. Peter Wahlbeck.
Mm.
Aron Flam, den senaste.
Mm.
Och Thanos.
Fontas.
Fontas, ja. Men att du ska in och peta i sår eller be folk öppna upp sig, och att han är ju som motsatsen till en sån person som uppskattar sånt. Så ja. Att han hade satt sig i en situation där han liksom trodde att det var det som skulle krävas. Och
sa han för det?
Ja, det gissar jag.
Ja, okej. Men du tror inte bara det var att han var bakfull och inte orkade vara trevlig?
Inte om han var direkt otrevlig.
Nej, han var inte direkt otrevlig.
Men du sa att han var lite arrogant. Det är skillnad på var liksom att inte vara trevlig och vara liksom... Ja, men, douche, liksom.
Ja, men ifall... Men, alltså, att vara lite arrogant och lite otrevlig kan ju vara... Om vi säger att vi är korridorskamrater på en studentboende.
Ja.
Och så kommer in och så kommer du in i köket och så frågar jag så här: ja, har du varit... vad har du gjort idag?
Jag bara... Jag pluggar.
Ja. Och så, eller inte så här: nej, jag har inte gjort någonting.
Ja. Då hade jag tänkt: han är nog bara lite rädd för att öppna sig just nu. Och har satt sig i den situationen genom att stå i det här korridorköket.
Och sen så ställer man och frågar så här: kan du inte berätta lite om vad du gjort idag? Så, jag har inte gjort något speciellt.
Okej, men då var han alltså då som Nordkalk. Nordpolen.
Vad är Nordkalk för något?
Det är ett företag, va?
Det är
coolare namn än Nordpolen.
Mm. Så kan det
men
vara.
Gjorde du en Jenny Strömstedt på honom då?
Vad
du har sagt ja till att komma hit.
Mm.
Då skulle du tamme fan bjuda på dig själv.
Nej, det sa jag inte.
Nej.
Det kanske jag borde ha gjort.
Det är ett populärt klipp.
Vem var det hon sa? Var det ju Nordpolen hon sa det till? Ja, men jag
har... Han var också framförallt pretentiös, tror jag.
Så det, det kanske han var. Mm. Men jag går inte med på den heller, att jag sa att när man går med på att komma till något ställe, då har man inte gått med på att bjuda på Sverige. Då har man bara gått med på att komma dit. Sen så kan man ju göra vad man vill. Men, då
men om man är bjuden till Min sanning och vägrar berätta sin sanning.
Vad är Min sanning?
Det är tv-programmet.
Nej, jag har inte sett det.
Ja, det är så här tv-program. Alltså, Johannes Finlandssång har en rolig grej om att det är ett program till för rika mediamänniskor, att de äntligen ska få en kanal att kunna berätta. Berätta sin historia.
Om man är med i det gamla klassiska tv-programmet Visa mig ditt kylskåp och jag ska säga
det.
Och så kommer de hem såhär: ja, öppna kylskåpet. Nej, jag tänker inte öppna kylskåpet, jag har lås. Då är man ju rolig i alla fall. Då har man gjort en komisk poäng.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Har du en stor fanbase? Jag tänkte på det eftersom det är det populäraste avsnittet av Arkivsamtal någonsin. Och jag märkte också ibland när jag var så här, alltså ibland så dyker det upp folk som är lite så här: oh, Jonathan Unge, måste säga honom, han är rolig. Så jag har ändå träffat lite sådana människor.
Ja.
Och jag tycker ju det också är rolig. Det är inte att jag är jättelångt ifrån dem.
Nej.
Men
så du går inte runt och säger till folk.
Nej,
men du, men så här då, jag har ju varit på Peter ganska länge. Men hur vet man det? Jag tänker så att man kan mäta på är om man liksom säljer ut, eller hur?
Ni brukar väl sälja slut på sämst turnén?
Ja, det brukar vi, men då är vi ju fyra andra människor, inklusive liksom...
Branden säljer inte så mycket biljetter.
Nej, det tror jag inte att han gör ännu.
Ach,
han säljer väl ganska mycket ändå. Men framförallt så är det ju Aron som drar, skulle jag säga.
Tror du det? Ja. Men har ni någon slags, båda två, ömsesidiga avundsjuka på varandra?
Jag var jätteavundsjuk på Aron i början.
Mm. För att han vann Bungie Comedy.
Men han var inte bara så att han vann Bungie Comedy, utan det höll på ganska länge. Han var ju liksom överlägset bäst. Alltså överlägset bäst. Det var ju så fruktansvärt dålig.
Var du dålig i början?
Ja, jättedålig, och länge. Aron drog ju mig, jag ville ju hela tiden sluta. Men han drog ju med mig. Gav mig så här liksom med 2 minuter eller 5 minuter av sin slott liksom, om man fick någon öppning någonstans, man fick något gig i. Jag kommer ihåg första gången vi skulle åka, att Arne berättade att han blivit kontaktad av en humorklubb i Södertälje som ville att han skulle komma. Och jag bara tyckte att det var helt fantastiskt. Så jävla stort tyckte det var.
Yeah.
Och sen var det ju liksom en sorts Harris i Södertälje, där man fick uppträda i periodspauserna mellan Södertäljes ishockeymatch.
Och det var det,
och det var ingen där liksom. Nej, gud nej.
Jag kommer ihåg också, jag läste den när jag läste den här boken som Aron har varit redaktör för, som heter Jag bombade heter den. Och jag läste den innan jag började med stand-up, men då hade jag funderat på att börja med stand-up. Och då kommer jag ihåg, jag läste någon, det var kanske Ahmeds artikel.
Ja.
Och jag visste inte vem Ahmed var, men han skrev så här: vi brukar få åka runt till lite småstäder, och så nämnde han några andra namn.
Ja.
Och då tänkte jag, shit, det är ändå stort att man får åka runt.
Ja.
Jag tänkte så, det hade inte jag räknat med att man skulle få. I alla fall inte om man var ett namn som inte jag kände till.
Nej, precis.
Men sen så var det redan på mitt 50 gig där jag erbjuder att åka till NOM i Västerås.
Ja.
Eller 7:e gig eller något sånt där. Där jag hade kört några gratis gig, och så Joakim Björkvall som körde på gratisklubbarna erbjöd mig en plats i en bil. Och liksom. Det var ju trevligt. Men första gången jag hörde talas om det tror jag var en DN-reportage. I någon sån DN-söndag eller något liknande. Det var ett lite längre reportage om dig, Jonathan.
Det var A-stort, det var på första sidan. Alltså inte första sidan med tidningar, självklart.
Vilket år var det här?
På kulturen var svårt. Jag kommer inte ihåg vilket år det var.
Och,
det måste vara efter 2007 för att börja.
Du började 2007?
Ja.
Och du sa att det gick jättedåligt i början?
Ja, hur det?
Och hur var resan från att du var jättedålig i början till första sidan på, var det första sidan på hela skiten och första sidan på den kultur?
Jag kommer inte riktigt ihåg varför jag var med på första sidan. Hade jag varit med i radio då?
Nej, det tror jag inte. Alltså jag bara kommer ihåg.
Jag fattade varför jag var.
Det var någon så uttalande av Henrik Schiffert som sa så här, men han är ju tydligen den nya skiten eller något liknande.
Nej, det var det inte. Det var så här, min mamma och Hanna Hellqvist och någon till. Hanna Hellqvist var med, så det måste ha varit efter att jag var på radion. Det måste ha varit 2010, gissar jag, ungefär.
Och det handlar mycket om din judiska identitet och sådär.
Ja, det var mycket snack om det. Jag svor väldigt mycket.
Jaha, det tänkte jag inte på.
Jag kommer ihåg att det var först då som jag insåg att jag måste svära något enormt när jag talar. För liksom varannat ord i texten var liksom en svordom.
Vilket år är du född?
79,
okej. Okay. För min mamma, Hon kommer kanske komma hem nu med när vi spelar in. Men hon frågade om lite om det så. Hon verkar inte ha jättebra koll.
Nej, men jag är ju så kallad, vet du, lost kid. Alltså någon som inte har liksom gått liksom församlingsvägen, att båda föräldrarna med församlingen, man har gått liksom gått på dagis på judiska centret.
Ja. Men hon verkar ha lite vittring, för att alltså hon är ju, det här tror jag vi pratade om förra gången du var gäst i arkivsamtal, att min mamma är väldigt fixerad vid judendomen och sin judiska identitet. Och jag tycker det är lite tråkigt ibland, eller jag stör mig lite på det, för att det är så här, varje gång hon läser en bok eller ser en film eller någonting, så ska det vara något
himla klassiskt, alltså det är
så ska det vara något med judisk anknytning.
Ja.
Och så fort Alltså om Aron är med som hon vet är jude, ja. Då lyssnar hon på de avsnitten och frågar jättemycket om honom och är väldigt intresserad. Alltså hon kissar på sig och var entusiast när det är något, när det är något judiskt inblandat. Och så jag kände, hon hade nog lite, det kändes som att det fanns någonstans här bakhuvudet, för hon började ställa lite frågor om han, Jonathan Unge. Det är inget svenskt efternamn, va? Så sa jag, jo det är det väl. Och jag visste ju så här, om jag hade sagt han kommer från en delvis judisk familj och sånt där. Då jag ville inte riktigt bjuda på det.
Nej. Nej, men det är inte bara.
Så jag bara sa
kan vi lyssna ändå. Mycket mer att
jo, men jag tänkte så här, men det är inte därför jag bjuder in honom som gäst.
Nej.
Det är av andra anledningar. Och det är inte därför jag bjuder in Aron heller. Liksom, eller. Men det, så det, jag bara sa, ja, men det är nog svenskt efternamn.
Det är väl ett soldatnamn, tror jag. Som Glad.
Mm. Men vi får se. Du kanske själv, när hon kommer in genom dörren. Och
jag kommer vända mig om och slita fram min kippa.
Äger du en kippa?
Ja, jag äger nog ett antal kippor.
Mm.
Och jag har försökt att bli lite mer judisk nu när jag har fått min dotter. Mm. För jag vill inte att hon ska bli liksom antisemit.
Nej.
Och jag har varit ganska dålig på det. Jag firar Chanukka med henne några gånger upp i Stockholm.
Mm.
Så när jag tänkte att jag skulle ta med henne till på fredagsgudstjänsten, som är liksom den svängiga gudstjänsten, till synagogan. Men det har liksom varit... Jag har, som Stockholmsjude så gillar man ju inte Malmöjudar så mycket.
Nähä, det finns en sån motsättning.
Ja, men att ni anser liksom att det är en...
smutsiga?
Nej, det är liksom en osoft församling liksom.
Jaha, vad har den Malmös judiska församling för rykte i Stockholm?
Det ryktet är liksom inavlad, trångsynt, fundamentalistisk i att gå för långt, men liksom allt för ortodox liksom.
Okej.
Liksom lite så här, jag vet att, men liksom, också lite som skåningar är, alla är lite rasistiska, liksom, lite så här, vad heter det?
Det stämmer med det intrycket jag har fått av Malmös judiska församling.
Ja, visst är, gör det. Och lite så här liksom, vad heter det, gulaschbaroner.
Vad är en gulaschbaron?
Alltså, det
är
inte riktigt det jag menar med egentligen, men alltså lite pösiga köp, alltså köp och sälj människor. Men också att jag har hört så här rykte om att det bråkas om att de familjer som har liksom familjegraven närmast liksom rabbinens grav är liksom finast. Att det liksom finns en sorts hierarki där som är lite unken.
Det låter lite roligt ändå på
det. Jo, det är lite kul självklart. Men allt är kul på håll.
Ja, det är det. Jag bryr mig inte så jättemycket om traditioner eller religioner. Och så att du får jättegärna bara strunta i judendomen.
Ja, vi kan skippa det.
Men din dotter, men jag tänkte om jag skulle ge tips vad jag tyckte var roligt när jag var liten. Det enda var ju, var det Simchas Torah, man fick godis på sig.
Ja, det är ganska kul.
Det är om man nu vill fjäska.
Ja.
Och sen var det Purim när man får slå varandra i huvudet med någon slags plastklubb.
Ja, och det är inte de också man får göra, man får ta med så här liksom skallror och sånt.
Ja.
För när rabbinen säger, vad heter han? Hanuman? Nej, det är det inte. Fan heter han? Hums öra i någon kaka.
Jag vet inte. Jag har ju liksom känt rätt mycket aversion mot allt det här under min uppväxt. Du var väl mer sån att du fick söka upp det frivilligt.
Ja, jag sökte upp det och var jätteentusiastisk i början.
Som liksom som ung rebell, så var ju din revolt då att söka det till judendomen.
Och din var tvärtom.
Ja, ja. Så var det lite mer.
Och vi kanske möttes på mitten.
Ja. Men
du var det på Glämsta?
Glämsta?
Ja.
Nej.
Nej.
Jag fick erbjudandet.
Mm, men tack mig.
Ja, vilket jag igår på Blå Båten drog ett skämt om.
Okej, okay. Låt höra.
Jag blev erbjuden att gå på ett så här sommarkoll för judiska barn utanför Stockholm som heter Glämsta när jag var liten. Men jag tackade nej. Och det kan jag tycka i efterhand var ganska sund reaktion. Det är väl ganska bra att känna någon form av varningsklocka ringa när man blir erbjuden och hamnar på någon slags läger för judar.
Ja.
Mm. Det lät som att det skämtet har figurerat innan. Det är säkert en lågt hängande frukt i den judiska communityn.
Ja.
Men kanske inte. Men det gav skratt på Blå Båten.
Ja. Mm. Och då är det lugnt.
Ja, det måste ju dyka upp läger för judar. Det är verkligen det är ju det.
Ja, det är ju det, är som att det måste sägas.
Vad måste sägas?
Eftersom det är så himla uppenbart.
Uppenbart
så, skämt. Så står man ju så här, ska man säga det fast det är så himla uppenbart. Men det gör man ju eftersom det är så himla uppenbart.
Ja, men du gick på Glemsta eller?
Nej, jag jobbade på Glemsta som vuxen. Jag gick aldrig där som barn.
Nej. Jag kommer ihåg, för det skämtet kom nu upp när vi i syskonpodden till Arkivsamtal, specialisterna podcast, pratade om, jag tror jag pratade om, det var någon som frågade ifall jag någon gång hade haft sex med en judinna.
Ja.
Och då berättade jag om att jag hade haft av misstag en gång.
Okej. Okay. Av misstag för att du försökt undvika det?
Ja, men jag vill inte utarma genpoolen.
Nej.
Så tycker jag... tände kanske lite mindre på folk som ser ut som mina släktingar.
Ja, det borde ju vara rent genpoolstänkande.
Mm, det är det.
Men om det nu är så, varför brukar man säga att man blir förälskad i, alltså, en kopia av sin mor eller far? Det känns som att egentligen så är naturen för inavel.
Jag vet inte om det är sant det där, att man tänder på en kopia av sin mor eller far. Det finns ju jättemycket såna här liksom freudianska teorier.
Är det någonting som pedofillobbyn har spridit? Att man har spridit den myten om att man tänder
att barnen tänder ändå på en kopia av sin far, så varför inte gå hela vägen?
Ja.
Det kanske det är. Men jag har tänkt väldigt många haft sådana diskussioner med kompisar.
Ja.
Någon kompis sa men det är rätt uppenbart att tjejer som haft en frånvarande fadersgestalt söker sig till en äldre pojkvän.
Ja.
Och så tänkte jag, så kan man komma på en del exempel där det är så.
Ja, och så kan du komma på massa exempel där
och
det
inte
sen, är
så. Ja, och sen ja, men så kan man komma på. Och så, den killen som sa det, så han berättade även att hans syrra hade blivit upp med en väldigt mycket äldre man.
Ja.
Och de har haft världens tryggaste uppväxt med en närvarande fadersgestalt och sånt där. Men det finns ju säkert så mycket så enkla förklaringsmodeller som folk hakar på liksom.
Ja.
Men jag menar, hade jag träffat någon som var jättesnygg och jättetrevlig och intelligent som var judinna, så hade jag ju inte sagt nej.
Det är ingen regel bara, som du lever och dör det för.
Men det, jag har nog bara rent spontant varit mer attraherad av chicksas i mina dagar.
Men är det då så att du inte liksom har umgåtts med andra judar också? Jag kan tänka mig liksom att man umgås med andra judar, så är det, alltså, du blir ju oftast ihop med folk i din absoluta närhet.
Mm. Jag har varit upp med serietecknare.
Ja, precis.
En i alla fall.
Mm.
Och, jo, men så är det ju. Jag vägrade att gå på Cheder, som är den liksom judiska förskoleverksamheten, eller vad man ska kalla det.
Va? Hur kunde du vägra att gå på en speciell förskola?
Så här gick det till.
Ja.
Min storebrorsa, min mamma sa så här, nu ska du gå på Cheder på söndagar.
Ja. Jaha, okej, okay. Alltså söndagsskola liksom.
Ja, så var det ju.
Ja. Jag trodde liksom att
vad är Cheder i din värld?
Nej, men jag trodde liksom att du menade att det är det judiska dagiset. Att du ställde dig upp liksom vid 2 års ålder, eller 1,5 års ålder, och bara så här bestämt vägrat att gå till
judiska barnens Rosa Parks.
Ja, precis.
Nej, men min brorsa, min mamma sa så, men det finns en judisk söndagsskola för judiska barn, så vi kan väl gå dit och rita och lära sig alfabet och, ja, och snurra en drejdel, ja, och lite sådana grejer. jag följde aldrig med dit. Jag vet inte, eller jag kan få hämta honom någon gång. Var med och hämta honom någon gång.
Mellan 2 och 5 är det drejdel.
Och sen frågade min mamma, ja, nu har du kommit upp i den åldern, ja, Simon. Så nu kanske du vill börja på Cheder, ja, precis som Dan. Så sa jag, nej tack. Och hon kommer ju från den här generationen när man inte direkt hotar barn, utan man försöker myta barn.
Ja.
Så hon sa, men om du kanske får en liten present, kanske en chokladkaka eller något sånt.
Hon börjar lågt.
Varje gång du går dit. Vill du inte ens då?
Ja.
Och då sa han nej. Jag tyckte det var lite obehagligt.
Ja. Ja, det kan jag förstå.
Och så slapp jag. Men sen började min syrra där också.
För men om man inte hade varit en så snåljobb och börjat med en cykel.
En cykel för varje gång jag går dit?
Inte för varje gång självklart, utan okay, för en termin. Om du går hela terminen så får du den terminen
jag
slut.
Hade redan en cykel.
Så får du en moppe.
En moppe? Ja, jag var 6 år gammal.
Som du sen kan köra när du är 15.
Mm.
Okej, men tre nya He-Man. Du får He-Man-borgen.
Ja, alltså jag kan känna lite det att när jag var liten så var
du är fan dum i huvudet om du inte hade gått på den då när du skulle få He-Man-borgen. Den var ju superdyr.
Ja, jag ville jättegärna ha He-Man-borgen, men mina föräldrar de visste inte vad jag ville ha.
Nej,
de var inte så intresserade, för jag kommer ihåg mina kompisar var ofta så att nu fyllde de år. Då fick han en Daredevil-tidning som hans föräldrar hade köpt på skivässet. Och jag vet dina föräldrar vad du gillar? Frågar de dig vad du samlar på för serietidning? Vet de vad det finns att köpa? Går de till affären? Så gjorde aldrig mina föräldrar. De visste inte vad jag ville ha.
Men
de
vad fick du för någonting då?
Vad sa du?
Du fick liksom en
veckopeng.
Ja, du fick veckopeng.
Och så fick jag köpa mina egna grejer. Men sen så
födelsedagspresent då? Som fick du
inte? Jag fick önska mig grejer.
Ja,
men okay. sen kanske jag fick mer nyttiga saker.
Ja.
Än vad jag önskade mig.
Ja.
Men ibland fick jag kanske Supersmurfen, Smurfalbumet som jag önskat mig. För det var ändå en bok.
Ja, men då hade du ändå sagt att du ville. Det var inte så att du kom hem en dag.
Nej.
Och så låg den bara där. Och så stod pappa liksom och lutade sig mot dörren där och bara blinka. Och du bara, pappa.
Nej, men det var rätt. Men nästan.
Ja.
Det var en gång som min pappa knöt fast ett ballongsnöre i min fot. Eventuellt min stortå.
Ja.
Och så var det ett långt ballongsnöre. Och så var det en ballong i andra änden.
Okay.
Så när jag vaknade så kände jag att det är något snöre på min fot.
Yeah.
Och så märkte jag, oj, det här snöret sitter ihop med en ballong.
Yeah.
Och då fyllde jag år den dagen. Jag
tänkte, hur gammal var du då?
5 kanske.
Så du blev glad för ballongen?
Ja, det tyckte jag var roligt.
Det var en bra idé, den ska jag sno. Den ska jag sno. Fan, vad hon kommer bli paff.
Så det var nästan en sån fint moment.
Ja, det var faktiskt
fint. Det var roligt. Ja, men hade de vetat precis vilka mutor de skulle komma med. Men jag fick en sån uppfostran med, alltså nästan en sån här intellektuell bandifassa uppväxt.
Okej.
Nu ska jag förklara vad det är för någonting. Bandifassa säger jag bara för att det är ett roligt ord. Det var mest kanske min mamma som var inne på det. Men det var så att de ville väldigt gärna att jag skulle läsa mycket böcker.
Mm.
Helst inte serietidningar utan böcker. Jag tyckte det verkade rätt tråkigt att läsa böcker. Men sen så var det så här, då försökte då återigen min mamma muta mig.
Ja.
Och hon hade ju ingen koll på vad jag ville ha för någonting.
För hon
hade
börjat på en jävla chokladkaka.
Ja. Uh-huh. Det var väl något sånt hon sa först.
Ja.
Om du får...
Hur gammal är du och vilka sorts böcker talar vi om?
Det här var nog när jag gick i högstadiet. Och jag var inte sugen på att läsa böcker.
Nej.
Jag gillade att läsa serier och kolla på tv och spela Commodore 64.
Och vilka böcker var det de la framför dig liksom?
Nej, det var nog vad som helst. Bara det var inga bilder.
Ja. De fick bara vänja dig av i serier.
Ja, nej, men också att det var viktigt att läsa böcker.
Ja.
Och då så försökte de muta liksom. Men då tyckte jag så här att jag tycker det här är tråkigt. Jag vill inte läsa. Och jag tror till och med att till slut muta dem med pengar. Jag kände så, nej, det är inte riktigt värt det. Då var det till slut, du får själv vad skulle kunna få dig att läsa med böcker.
Ja.
Och då var det som jag valde då, det var att få vara ute senare på kvällarna.
Vilken förhandlingsposition du satt. Dessutom så här, hur jävla bra hade du det? När du erbjuder pengar för att läsa en bok, du bara, det är inte riktigt värt det. Jag har ju redan de här pengarna.
jag fick inte, alltså jag fick mindre, då bodde vi i professorstan i Lund.
Ja.
Så det var ganska mycket rika barn omkring mig.
Ja.
Och jag fick lite mindre i veckopengen än vad de fick, eller månadspeng liksom.
Ja.
Men så det handlar nog mer om att jag inte var så intresserad av pengar,
okay.
Mer än att jag hade jättemycket.
Men alltså, det är att du lyckades liksom förhandla till det, att vara ute länge. Det var ju verkligen vinst du fick där. Det var en ordentlig vinst,
ja, det var det.
Jag tror inte ens att om jag hade befunnit mig i den förhandlingspositionen, att jag hade kunnat inse att jag hade kunnat, att jag kommit på att kräva det.
Aha. För att det var ju så att många av mina kompisar
fick... Du valde liksom större frihet.
Ja, sen så var det ju också jag var ju i blomstrande pubertet.
Ja.
Och jag var mest intresserad av att fixa tjejer.
Ja.
Och det var kanske lättare om man fick vara ute sent.
Ja.
Så det, och det var ju töntigt om man då var ute ett gäng ungdomar på Östra Torn i Lund där vi hängde liksom. Och sen var jag tvungen att vara hemma 11.
Ja.
Och de andra fick vara kvar. Jag lyckades ändå höja min status lite genom att få ut.
Ja, verkligen. Jag kan inte minnas att jag någonsin haft en tid.
Nähä, då hade jag haft det lyxigt.
Jag tror också lite var så liksom att jag inte sprang efter kjoltyg och,
varför gjorde du inte det? Behövde du inte göra det?
Nej, men jag tror inte att jag tyckte att det var, alltså ganska länge tyckte jag inte att det var speciellt intressant.
Hur gammal, inte ens när du var 15? För det här var nog när jag var i 15.
15, det är alltså 9 ungefär, va?
Mm.
Ja, då hade vi kanske börjat.
Mm.
Kanske.
Men för jag var ganska sen med så att vara ihop med folk. Jag var väldigt länge inne på det här att vara lite töntigt och...
Men jag har liksom aldrig haft en flickvän som jag inte... Alltså förstår du att jag som jag inte har haft sex med? Alltså jag har aldrig... Alltså för det har jag alltid varit så... Det har jag liksom aldrig riktigt förstått.
Det har jag haft.
Det har jag liksom aldrig riktigt fattat.
Nej, för jag tyckte att så här,
vad är poängen? Vad är poängen att du har en kompis som du också hånglar med? Vadå? Du blev liksom
jag tyckte det var lite läskigt. Jag tyckte det var läskigt med sex. Att röra pattarna.
Ja.
Det var min stora dröm när jag kanske var 14, 13, ja. 14. Jag hade inte ens börjat jag tyckte det var läskigt med fittor.
Ja.
Tyckte så här, det var lite okänd mark som jag inte riktigt verkligen hade värmt upp hjärnan med.
Ja. Något,
utan liksom pattar, tyckte jag då så att ta någon innanför tröjan, innanför BH:n och känna på pattarna. Det var mitt mål. Liksom. Och när jag hade gjort det, då var jag nöjd. Ville inte ha någonting annat. Så kände jag.
Jag försöker minnas om jag någonsin har hållit på med så här med, alltså ens höll på med... Alltså att ta och få på brösten innan jag träffade den tjejen som jag blev ihop med och som jag hade sex med.
När, hur gammal var du då?
Första ring måste jag ha varit.
Okej, okay, så det var ganska sen på det. Eller jag hade sex första gången efter studenten. Så jag var väldigt sen på, alltså, det fullbordade, penetrerade samlaget.
Ja.
Men jag hade min första flickvän i högstadiet.
Ja.
Och sen var det samma tjej då som jag hade sex med efter studenten.
Japp.
Fast då...
Var det på prom night?
Nej, men det var nog rätt nära inpå.
Ja.
För jag kommer ihåg att min mamma hittade en kondom i en sån här kavaj.
Ja.
Som jag hade haft på typ balen.
Ja.
Att jag kanske var... Det var ungefär i samband med... Vi gick inte på samma skola.
Okej, men vad gjorde hon med den? Konfronterade hon dig med den då?
Ja, men det var så här att...
Kolla vad jag hittade.
Nej, så var det. Jag sa, min mamma sa, men jag tar din kavaj och tvättar den.
Ja, och du bara så här sitter och spelar Commodore 64. Jaha, jag känner bara att du sitter och spelar Nintendo.
Det är mycket möjligt.
Säger ja, och sen så inser du.
Så är det.
Nej!
Jo, det är så. Vänta lite, jag ska bara kolla en grej först. Och så sa hon, jag förstår det, Simon. Och då fattar jag, hon har hittat kondomen i kavajen.
Okej, så hon gjorde ingen grej av det?
Hon gjorde ingen stor grej av det.
Nej, det var väl bra.
Alltså jag var ju ändå 19.
Kom ihåg,
jag var ju sen. Men jag började med sex liksom.
Ja. Jag kommer ihåg att det har inte med sex att göra. Men däremot så kommer jag ihåg när min mamma kom på att jag hade smygrökt.
Mm.
Hon kommer in och säger, har du suttit på ditt rum och rökt pipa? Ja, det har jag gjort. Man bara, jaha, det var väl knäppt. Ja, det var lite knäppt. Ja.
Hur gammal var du då?
Det var väl kanske 15, 16 någonting.
Men hade du börjat röka pipa då? Eller var det bara en gångsgrej liksom?
Alltså jag hade liksom en ingift släkting som jag tyckte himla bra om. Som rökte så här körsbärstobak som jag tyckte doften en himmelst. Så då gav han lite fråga ut honom om hur man med piprökning och såna saker. Och sen köpte jag en pipa. Och sen var det liksom att jag hade köpt, jag hade inte lyssnat på rådet, så jag köpte en sån här pipa som inte var inrökt.
Ingen majspipa.
Nej, utan en ganska hyfsat dyr pipa, men den var liksom inte inrökt, vilket gjorde liksom att den smakade ju skit, för att man liksom, du liksom puffar ju upp alla lacken liksom. Och jag är mest förvånad över att jag kunde vara så himla dum i huvudet och tro att jag kan liksom sitta. Alltså du vet det här, folk, jag hade inte hört folk säga, mina föräldrar upptäckte att jag rökte cig för att de luktade på min t-shirt. Jag hade ju suttit inne på mitt rum med stängd dörr och fönster och liksom bolmat en, liksom en hel pipa i 40 minuter.
Med körsbärstobak.
Med körsbärstobak.
Ja, det var lite konstigt. Mm. Och du trodde du skulle komma undan med det?
Ja! Jag var inte så bra på det där med kemi och fysik på något sätt.
Nej. Det minnet jag har av att bli så här konfronterad av mina föräldrar, det var när det var nu högstadiet också.
Yeah.
När jag och en kompis hade börjat sno lite cyklar.
Okej. Okay. Nu är du den mest kriminella människan jag har träffat.
Ja, men vi
börjar sno lite cyklar. Är du från vettet människa? Fan håller du på med?
Jag var 15.
Hur gammal var du, sa du?
14, kanske.
Vad hade du ingen känsla för rätt och fel?
Jag lyssnade på gangsterrap. NWA fick mig att göra det.
Det där, alltså jag kommer ut att snattade kanske lite när jag var liten, men att sno någon cykel hade jag aldrig gjort. Den där laglösheten, det började med liksom långt efter gymnasiet.
Ja. Men i alla fall, man kunde så ta en konservöppnare, någon som fanns på någon slags sardinburk, ja. Sån där. Och så filar man lite på den. Och så kunde man öppna abuslås, såna här slanglås med dem.
Jaha, alltså de är riktigt usla.
Ja, de är riktigt usla, ja. Och då så började vi sno lite såna cyklar. Jag tror till och med att vi skröt om det i klassen, ja. För att vara coola liksom, ja. Kanske så erbjöd någon att köpa en stulen.
Men hur många cyklar stal du? 10-20-tal.
Ja, något sånt.
Jag vill ju driva med dig.
Nej, det var nog runt mellan 7 och 15 skulle jag gissa på.
Var det så att det kom en kriminell, för att det är kriminell, och som så höll han liksom ett tal i aulan, och då som du förstod att du var på fel väg?
Nej, det var alltså, det blev lite läskigt sen då, för det var ju ett föräldramöte.
Mm.
Där föräldrarna pratade om så här hierarkier i klassen och sådär. Mm. Att det var de som var lite busiga,
ja.
Och som var inte så snälla.
Nej.
Som var populärast i klassen.
Ja.
Och sen så var det någon förälder som sa, men Simon, han är ju jättesnäll.
Vem sa det?
Det var någon mamma till någon av mina klasskompisar.
Okej. Okay.
Detta är mina föräldrar som berättade då. Vi var inte med på,
nej.
Barnen var inte med på föräldramötet.
Nej.
Så han sa, Simon, han verkar vara jättesnäll.
Ja.
Och han är ju populär.
Ja.
Så det bevisar att man behöver inte vara busig.
Nej.
För att vara populär.
Och då ställde och sig Petras pappa upp.
Ja, och sa, men han stjäl ju cyklar.
Hur var så dina föräldrar då?
De gick hem till mig, ja. och frågade om det var sant.
Okej. Okay. Ruska, så skrek de på dig?
Nej, de frågade. De satt när väldigt allvarsamma. Ja. Satt mig vid köksbordet och frågade, är det sant som någon förälder sa på föräldramötet?
Jag får din pappa nu.
Okej.
Okay. Simon.
Mm.
På det här föräldramötet så har det kommit fram en sak. Jag vill veta, och jag vill att du svarar ärligt nu.
Mm.
Är det sant att du stjäl cyklar?
Nej.
Okej. Okay. Ja, bra, det är maten 5 minuter.
De pressar mig lite så. Ja. Varför säger
Petras pappa då att du själv cyklar?
Jag vet inte.
Jävla drummel.
Och sen så satt jag liksom och nekade och svettades,
ja.
Väldigt länge.
Såg de att du ljög?
Tydligen inte. För sen så när jag hade gått ut ur rummet så smög jag tillbaks och la öran mot dörren.
Alltså du är så devious.
Och så hörde jag dem prata efter snacket då.
Ja.
Och då så sa de, men om Simon säger att han inte har gjort det här, då måste vi väl ändå lita på honom.
Okej, men då trodde de inte på dig.
Gjorde de inte det?
Nej, då vad heter det?
Varför sa de det där till varandra?
Därför de sa så här, men han har ju gjort det.
Du tror att de viskar.
Ja, alltså. du såg att han gjorde det.
Du tror att de ville ha steget före.
Ja, men, du såg att han gjorde det. Ja, men om han nu säger att han inte har det, då får vi faktiskt lita på honom. Ja.
Mm. Tror du det så att de bara sa det?
Okej.
Okay. De kände inom bordet så att han är skyldig.
Okej, okay, pappa Simon och mamma Simon, nu har vi sex.
du tror att de, ärligt talat, du tror att de inte trodde bara
nej,
sa det?
Nej, jag tror att de inte trodde på det.
Okej. Okay. Men att de sa det bara?
De sa så till varandra.
Ja.
Då får vi väl lita på honom. Om man säger att han gjorde det.
Men ingen trodde på det?
Jag tror att de ville tro att du inte gjorde det.
Mm.
Om din mamma kommer in nu, ska jag hålla käft om det här nu?
Alltså hon kom ifall hon kommer på något sätt det första ledtråden kom, eller det första som leder till att hon får reda på det, det är att hon får reda på att du är jude.
Ja, då måste jag hålla käft om det också.
Vilket gör att hon kommer lyssna på podden.
Du har snärt in mig i ditt webb av lögner. Så då, du vill att jag ska förneka min tro. Men vet du, jag kommer göra det, för det är ganska allvarligt på att 20 cyklar.
Mellan 7 och 15 skulle jag gissa på.
Ja, alltså jag hade blivit superorolig som förälder. Om man är så 14, 15 som stjäl cyklar. Sålde de, också sålt dem.
Det kan hända att jag sålde någon. Jag minns inte ifall någon affär fullbordades där.
För då är det ju, det där är ju grunden till ett liv i hasch. Ja.
Nej, men hade du blivit orolig? Alltså för nu så är ju 38 och ett halvt snart.
Ja.
Hur hade du känt om din 38-åriga dotter berättade att när hon var 14 så stal hon cyklar och så?
Jag tror först hade jag blivit lite så upprörd, lite som upprörd som jag kanske blev lite mer upprörd än jag blev nu när du berättade att du hade liksom begått i princip grov kriminalitet innan liksom myndig ålder. Men sen hade jag tyckt att det var ganska skärmigt.
Mm.
Tycker också att det finns någonting. Ett, jag tycker det är fel självklart. Men vet du, jag snackade med dig om det. Att jag såg när min dotter, hur jag liksom i ögonvrån såg, och hon också förstod att jag såg, när hon hade tagit sin lilla hand och liksom var på väg att stjäla en godisbit ur en sån här lösgodisstånd.
Det känns vagt bekant. Ja. Har du
jo, för jag snackade om det när vi gjorde TS Knas live.
Mm, det kan det vara. Ja. Mm.
Men att jag liksom då så kände att jag stod i valet och kvalet, att jag inte visste vad jag skulle göra, att jag inte visste ska jag säga till, för det finns något i mig som också vill att han ska vara kapabel att göra.
Mm.
Men ja, de kom ju på någonting med att man måste straffa henne hårt för det, vad det gäller att man inte ska bli upptäckt.
Ja. Man, alltså det är samma sak som det här med att ljuga och sånt där, att om man inte lär sig att fuska lite sådär, så hamnar man ju lite utanför samhället också.
Ja.
Om någon är såhär, ja men nu har jag spelat musik på min på min trädgårdsfest, nu måste jag betala in stimpengar.
Ja.
Till stim.
Ja.
Alltså såhär, det finns ju mycket sådana grejer som man kanske måste göra som, men det är, Man är en konstig människa om man inte fuskar lite.
Ja, precis. För jag såg liksom på att min dotter, att hon förstod att hon redan innan visste att det hon gjorde var fel.
Mm.
Och det är lite samma känsla av att det är lite gutt när man ser att om någon kommer fram och är liksom bufflig mot henne eller försöker tränga sig i kön, att hon så här reagerar, biter ifrån. Mm. Kanske till och med puttar.
Mm.
Kanske till ett steg är att det är hon som bara så här tränger sig förbi.
Mm.
Och är douchebag, det vill man väl inte. Men liksom att hon kan låta nävarna tala liksom.
Du vill att hon ska bli Ola Söderholm.
Jag vet att hon ska, att hon ska få ett rum att bli, vad heter, obekvämt för att man är bakis.
Mm. Jag tror kanske att min mamma kommer komma hem efter vi är klara med den här podden.
Ja. Ja, men då så. Då kommer den här lögnen leva ett
tag
till.
Hon inte hör avsnittet. Mm. Alltså det kan... ibland så tror jag mina... alltså den... Nu är min mamma och pappa skilda. Och min mamma är sambo med en man som heter Greger.
Ja.
Hon har berättat att hon och Greger ibland när de, ja, när de kör till sitt sommarställe på Österlen.
Ja.
Att då, den bilfärden är ungefär en timme och då brukar de lyssna på ett avsnitt av Arkivsamtal ibland.
Ja, ja, ja.
Så ibland slänger de bara in ett avsnitt även om det är en, mm, en goj som är gäst.
Precis. Men kanske gör jag en fuling och sätter in en annons för Jonathans kippa-shop och en stor bild på mig i församlingsbladet. Liksom.
Judisk krönika.
Ja.
Eller i mishmash.
Ja, just det. Just det. Har du skrivit för Judisk krönika någon?
Nej, det har jag inte. Det var en kille som ringde mig en gång.
Mm.
Alltså det var, han var nog ungefär lika mycket jude som du är.
Mm.
Det vill säga...
Inte mycket.
Ingen judisk mamma.
Nej.
Eller så. Men han var kompis med...
Jag vill bara säga att jag är judisk mamma.
Ja, det har du kanske.
Mm. Alltså, inte för att hon lever som judinna. Men alltså, det är inte...
Varför var du tvungen att göra någon extra...
Jag behövde inte.
Nej.
Jag gick till henne, men sen så, när jag insåg att jag inte behövde göra det så gick jag inte tillbaka dit.
Okay.
Jag gör inte ett prov jag inte behöver göra.
Nej, okej. Okay. Så du föddes som jude alltså?
Ja, alltså helt ovetande som att jag var det.
Hon hade inte, ingen hade golat?
Nej, ingen hade golat. inga traditioner överhuvudtaget liksom.
Nej.
Vi käkade matse varje påsk för det kom från släkting.
Ja. Nej, men det här var min kompis Bromander var tillsammans med en judisk tjej.
Ja.
Och hennes kompis Adam Vladis.
Mm-hmm.
Som jag tror han spelade i Union Carbide Productions.
Va?
Det är ett band du känner till.
Nej.
Det var många av de medlemmarna som sen blev Soundtrack of Our Lives.
Jaså.
Men jag vet inte om han var nog med i Union Carbide i alla fall. Men han, vi träffades då genom Bromander, min kompis.
Mm.
Och han, jag tror han ju skrev lite för Judisk krönika.
Ja.
Då så någon gång så ringde han med, för jag hade fått lite uppmärksamhet via någon, jag hade gjort en serie om 35-åringen som sen blev gripen för Anna Lindh-mordet och sen friad dock.
Jaha. Han är kepsen, Djurgården.
Ja. Han hade bott granne med och jag höll på med en seriebok om mytomani, så jag gjort en serie om honom, så det blev lite så här. Och då så tror jag Adam Vladis hade kontakter på TV. Det här spär ju på fördomarna om att judar styr massmedia.
Ja.
Men han ringde
inte
då
en, inte ens den judiska tidningen styr.
Och då så ringde han och lyckades få in mig då på Karin 21:30 och prata om det här. Som var en sån här direkt sänd...
Nej, jag kommer ihåg när de lanserade som där 21:30. Det var typ tre stycken programledare som delade på den slotten.
Var det inte Lena Frisk?
Jo, hon hade också.
Det har jag hört nu i efterhand att hon var där. Men det kommer jag inte ihåg när det väl visades. Men då Adam Vladis i alla fall. Så vi fick kontakt via det.
Mm.
Och sen... Sen vill han, jag tror han vill göra en intervju med mig i Judisk krönika.
Mm.
Eller i Mishmash eller vad de
heter. Som är ungdomssidorna, ja, som är längst bak.
Det kan ha varit. Mm. Och då så sa jag, ja kanske det. Det beror på vad det ska handla om liksom. För jag är ganska, jag är inte så jätteintresserad av judendomen.
Nej.
Så börjar han fiska så här, med judisk kultur sådär.
Ja, nej.
Jag är inte så intresserad.
Judiska tjejer då?
Så sa han så här, men Woody Allen, gillar du? Jo, han har gjort en del bra filmer.
Ja.
Jag har nog blivit mer Woody Allen-filmfan på sista tiden.
Ja.
Eller på senare tid. Men då var jag så här, ja, det är en ganska ojämn regissör. Gjort några bra filmer. Ja. Och sen
du är den som gick igång på Woody Allen efter postpedofilskandalen.
Ja, nej men det var nog kanske genom självbiografiska serier och sånt som jag upptäckte att det fanns beröringspunkter där. Men det var ju så då att, och sen till slut så gav han upp så att du är nog för ointresserad av judisk kultur, vi skiter nog i det här.
Men det fattar inte jag, för måste judisk krönika definitivt handla om judisk kultur? Kan det inte bara vara att de intervjuar det för att du är jude? Är så att de måste i alla fall ha en fråga?
Men han kände
vad betyder judisk kultur för dig?
Ifall jag skulle ha en sån negativ inställning till judisk kultur som jag visade upp i det telefonsamtalet, så tyckte han sån här, det här...
Det hade varit superbra. Det hade varit jätteintressant.
Ja, det tycker jag. Men det tyckte inte han.
Nej.
Så jag har aldrig varit med i Judisk krönika.
Du hör vilken mycket mer edgy redaktör jag hade blivit.
Vill du bli redaktör för Judisk krönika?
Nej, jag har nog inte aldrig tänkt mig.
Mm. Skriver du där? För jag har sett Aron har skrivit någon gång.
Jag har skrivit kanske två eller tre krönikor, tror jag.
Mm. Okej, okay. Då är det kanske där min mamma, det här lilla Jonathan Unge.
Inte judisk. Mm,
att, det kan ju vara där hon har, ja, hon har sett ditt namn fladdra förbi. Mm. Då ska vi börja runda av här.
Ja.
Någonting du vill göra reklam för eller har sagt eller något sånt där innan vi avslutar?
Jo, jag vill göra reklam för min special.
Mm.
Som inte är helt fantastiskt.
Hur lång är den?
17 minuter tror jag.
Då är det ingen special.
Fast Branne säger att den nya specialen är 15 minuter.
Jag tycker att han har fel.
Fast
är det inte bara ett filmat sätt?
Alltså, jo, men självklart. Vad är skillnaden? Jag vet
en special
inte.
Är mellan 45 minuter och en timme.
Så det är en fråga om tid?
Ja.
Det är fråga om tid.
Ja,
ja, men Branne säger att du har fel. Att den nya specialen är en kvart.
Ja.
Det där vill inte jag lägga mig i, utan det där är en debatt som ni får ta.
Mm.
Enligt Branne så har jag gjort en special.
Mm.
Och den heter helt fantastisk. Mm. Och den hittar man på YouTube.
Okej.
Okay. På Aron Flams YouTube-kanal.
Den ska jag kolla in.
Det behöver du inte göra, men jag vill bara säga att den finns där.
Mm.
Och
den är gratis att kolla på.
Den är gratis, det är tiggs i början. Mm. Då får man bestämma sig hur man ställer sig till tiggeri.
Mm.
En del säger att det är bättre att ge dem ett arbete.
Hjälp på plats.
Mm. Andra tycker att det skadar väl inte. Sticka åt dem en tia.
Eller det är mat så att du inte bara köper sprit och knark.
Ja, det vet man ju inte. Och där finns det två skolor. Så att då får man ju... Det är en brottningsmatch man får ta med sig själv.
Mm.
Och sen så vill jag också göra reklam för min podd Della Sport.
Mm.
Som jag har med Aron, har inte med. Jag har med Simon
Svensson
och K. Chippen. Svensson. Och för min spelpodd Spela Spel som jag har med Anna Johansson.
Mm.
Det är väl det.
Mm.
Mm.
Då säger vi tack och adjöss för denna veckas avsnitt av Arkivsamtal.
Ja.
Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Jonathan Unge.
Fullbordat samtal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.